There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag uppringde min mamma som skäller på mig för att jag låter tillgjord.
Vadå?
Jag menar, även andra människor i min omgivning tycker att jag har en radioröst som sticker av från min normala röst.
Det är därför jag ska börja prata.
Men jag tycker det är en bra röst. Jag kör på den. Jag har ingen annan. Hej, det här är avsnitt 4 av podden Vi är vad vi köper och det här kapitlet handlar om prylar.
Just det, prylar. Vi omger oss med ganska mycket olika prylar. Vi vet ju knappast ens längre vad vi har för prylar. Och vi skriver ju i det här kapitlet att ett bra sätt att ha koll på alla sina prylar det är att fotografera dem ifall att man skulle få ett inbrott hemma.
Ja, det är det där. Prylar spelar ju en avgörande roll för vår tillblivelse som människor. Vi omger oss ju med väldigt, väldigt mycket prylar. Och det är just därför som det är så svårt att stiga av konsumtionståget. För att prylarna de är en så viktig del av vilka vi är. Och prylarna är ju liksom inte viktiga bara av sig själv utan de blir ju viktiga genom det som man kan kalla för singulariseringsprocesser. Det här att en pryl vilken som helst blir en del av oss själva. De där jeansen som man går och köper i en affär. Man kan välja mellan olika typer men man plockar hem ett par jeans som är snarlika de andra jeansen som man inte valde hem. I samma storlek och tvätt och sådär. Men sen efter ett tag när man har haft dem på sig så blir de ju mina jeans. Man har dem på sig, de får lite slitningar, de har varit med om ett och annat och sådär. Och då är det inte längre jeans vilka som helst utan en liten del av mig sitter fast i dem där.
Mm, och det är det också som gör att det är så svårt för människor att göra sig av med saker. För det är väldigt många som inte rensar ut hemma och man ser ju väldigt mycket prylar när man är hemma och gör fältstudier hos folk som vi har gjort. Och det är ju en anledning är just det där att de blir personifierade och unika efter ett tag när man har använt dem.
Mm, dessutom fungerar ju prylarna som någon slags klister i sociala grupperingar. Det är som att prylarna binder oss samman med andra människor som har liknande tolkningsramar och som förstår prylarna på samma sätt. Vi kan ofta uppleva en gemenskap med människor som har ett liknande förhållande till vissa typer av prylar som vi har. Och i vissa fall så är det kanske just det som är grunden i själva gemenskapen om man tittar på motorcykelklubbar och sådär, så kan det vara motorcykeln och intresset för det som är det som för den samman. Så är det inte kriminaliteten som för den samman.
Men det är ju väldigt intressant det här att många människor säger att men prylar är inte viktigt för mig, det är ju livet som är det viktiga. Och även så hör man ju ofta att men jag bryr mig inte så mycket om trender och moden utan det är inte viktigt för mig. Men vi är ju också väldigt, väldigt präglad utav vad som pågår runt omkring oss och härmar efter. Och det man kan säga är ju att människor blir människor på grund av alla prylar som vi omger oss med. Och här skulle jag då vilja säga välkommen till vår gäst idag, Staffan Bengtsson.
Ja men här kommer ju Staffan, tackar för den.
Ja. Staffan, vi har redan välkomnat dig till programmet. Varsågod och sätt dig.
Oj.
Oj. Ja. Staffan kastar sin.
Bara se till att sitta lite
närmare. Jag vill gärna ha
en decimeter. Så att det är egentligen här.
Det blir vackrast ljus.
Ja, det blir det.
Hej Staffan, Staffan Bengtsson. Mm, som för mig alltid kommer vara synonym med programmet på SVT som heter K-märkt. Du får jättegärna berätta lite kort om dig.
Den korta versionen är ju att jag är, att jag gör tv-program och att jag skriver böcker ibland och tidningar ibland och så. Och just nu föreläser jag ganska mycket om arkitektur och ja, indirekt om prylar då väl på något sätt. Så att ja, jag är väl en typisk kulturjournalist tror jag.
Mm, en kulturjournalist med ett speciellt intresse för just prylar då. Mm. Och du som har hållit på så mycket med prylar och som dessutom har en prylutställning på gång, om jag har förstått saken rätt. Kan vi prata mer om så småningom. Mm. Var det något speciellt som du funderade på när du läste kapitlet Prylarna?
Nej, men ni sätter fingret på många saker som berör många människor tror jag. Och det är ju det här utvidgade jaget som ni liksom återvänder till som en refräng hela tiden. Att prylarna antingen förlänger oss eller stympar oss och gör liksom oss härligare eller ledsnare eller så om vartannat. Så det är väl det jag har, och att ni har ju förstått mellan raderna att den moderna människan är ju en kluven människa, och även till prylarna är ju att vi, som du sa Katarina, att vi vill inte riktigt kännas vid dem, men vi saknar dem ju så fort de är borta nästan.
Ja, det anses ju någonstans, ofta upplever man moraliskt högstående att stå över prylarna, att inte vara bunden av det där. Och vi vill gärna trivialisera prylarnas roll i våra liv, upplever man. Mm.
Det finns ju prylar och prylar, eller hur? Det finns ju de där som du pratar om som är singelvarianterna, som är liksom öronmärkta av oss och som bär oss och på något sätt... alltså bär vår historia. Jag tror ibland liksom när man ser män i min ålder... stå och dregla över en gammal monarkcykel eller crescentcykel och så. Så det är ju inte cykeln de är ute efter, utan de är nog ute efter sig själva. Liksom. De har någon bild i huvudet av att de fortfarande är 12 och allt är möjligt. Så att jag tror att tingen är så oerhört laddade och för oss så betydelsefulla. Så just det där är ju vanligt med män i min ålder som står och dreglar.
Mm. Absolut, man brukar ju säga att prylar är viktiga i någon mening för att dels hjälper de till att berätta vilka vi var, hjälper också till att berätta vilka vi är, men inte minst också vilka vi ska bli. Det finns något framåtblickande där, sådana här klyschor som finns inom management businessen där man säger att man ska klä sig för det jobb man vill ha och inte det jobb man har.
Men Staffan pratade ju faktiskt om det med flugan när du kom in här.
Ja, just det, gamla radioprofiler som även när de var med i ett radioprogram tänkte på hur de såg ut, ja. En fluga. I studion gav de liksom respekt, tror jag.
Och de kanske fick också mer power i rösten. Om det de tror hade
jag.
På sig fluga.
Jag har ju varken fluga eller slips. Dessutom en sån där halvdant struken skjorta som ni pratar om. Någon text. Ja.
Precis. Materialiserar kulturjournalisten.
Ja, så jag har ju lite uppförsbacken nu.
Men hur kommer det sig att du har blivit så fascinerad av just prylar?
Jag har ju, alltså jag minns att redan som barn hade jag väldigt svårt att göra mig av med grejer. Jag hade inte så väldigt mycket saker. Jag hade få utvalda och var noga med det själv, vet jag, tidigt att ha få utvalda. Och så tyckte jag om att ta hand om dem och pyssla med dem och hålla på med dem. Ungefär som när jag samlade frimärken, att man liksom en gång om dagen slog i någon sån här gammal filatelistkatalog för att se hur de låg på världsmarknaden. Så jag hade någon sån här behov av att nå världen och mäta mig mot världen med hjälp av prylarna. Mina första jeans var såna här Lee-jeans. Och då vet jag att jag, varje gång de var utslitna och skulle slängas, så klippte jag ut det här skinnmärket som det stod Lee på och la i en liten pappkartong. Som liksom en biljett till framtiden som du pratar om.
Har du kvar dem eller?
Alltså jag har inte kvar någonting.
Nej, du har inte det?
Nej, jag har väldigt mycket grejer. Jag har så många vinstförråd så jag kan inte nämna det. Därför att då kommer jag bli lynchad av mina grannar. De vet inte om det, men jag har så många vinstförråd.
Du har approprierat deras vinstförråd.
Ja, jag har halva huset tror jag. Aha. Men jag har ju väldigt få saker ändå från de här åren. Alltså för att man slet ju sönder dem ändå i 10-årsåldern. Man var väldigt bra på att slita sönder saker. Men sen kan jag kan få sådana här fantomsmärtor. Alltså att när jag ser någon som har något liknande det jag hade. Då känner jag liksom hur det knyter sig längst in i hjärtat. Att fan, det där kan vara min.
Nej, det är en fantastisk liknelse där. Fantomsmärtorna kring prylar som man en gång hade och som har försvunnit. Som just fångar upp det här med att de fortfarande är en del av vem man är. Mm. Det är också det som gör att en del har väldigt svårt att sälja sina gamla prylar på loppmarknaden eller ge dem till myrorna eller liknande, just för att man känner att det kan, någon annan får inte gå omkring med det där. I ett samhälle som påstår sig hylla rationaliteten och vara väldigt sådär, så är det intressant hur mycket man tror på den, att ens väsen bor i prylar.
Men du, vad hände förresten med K-märkt?
Ja, alltså vi blev, jag gjorde det tillsammans med en kollega och vi fick en sån här Lennon McCartney-kris. Att, vi stannade bilen på landsvägen en gång, klev ur och så gick vi åt varsitt håll. Ungefär. Det är den snygga berättelsen. Sen är den ju blodiga. Nej, alltså jag tröttnade på prylarna och min kollega var mer fäst vid prylarna. Alltså de prylarna som så att säga inte var mina eller hans. Vi hade en våldsam diskussion där de sista åren när vi gjorde de sista programmen. Och jag gick liksom aldrig igång på andras grejer. Det låter ju snålt kanske och ja, det är säkert något freudianskt över det. Men jag vet att vi hade varit på inspelningen och gjort ett K-märkt om någon bensinstation såklart i någon skog. Och när vi kom hem så det första vi gjorde det var att vi hade en aktion på allt skräp, jag kallar det skräp nu, som vi hade fått med oss för att bli av med det. Men där var vi inte helt överens. Men ja... Ja, men alltså, vi är ju kluvna, så är det. Jag är ju inte liksom ren. Jag är ju drabbad. Och...
Ja, och det är väl det att vara drabbad av prylarna är väl en diagnos som jag och Katarina i boken här ställer på vår kultur i stort sett. Man kan säga att alla är vi drabbade. Men jag tycker det är en intressant distinktion som drar upp det här, att ha en fascination för sina egna prylar och den roll som prylarna har spelat i att definiera vem man är som människa och att ha någon mer allmän sådär intresse för prylar i största allmänhet. Det är två ganska intressanta spår.
Det är det verkligen. Och vi pratade ju lite grann innan också om det här med vad definierade K-märkt? Och kan man definiera K-märkt ur ett lite större perspektiv? Ett kulturellt perspektiv, inte bara mina egna prylar som jag anser vara K-märkta.
Alltså det här med att då kulturminnesmärka saker, det är ju väldigt högtidligt. Det ger ju en, alltså man pratar ju om auraproduktion. Någon kollega till mig som doktorerade för ett massor med år sedan, han blev sen rektor på Konstfack. Men att vissa föremål då liksom laddas på ett sånt sätt att de nästan blir... som planeterna, att de nästan blir självlysande i mörkret. Va? En betongstol av Jonas Bolin, den kan man liksom aldrig släcka ner helt, utan den är, ja, den lyser liksom hela tiden med sin berättelse. Och den är ju inte en stol, utan den är ett väsen. Och det är kanske det som händer även med en liksom biobiljett eller en gammal Volvo Amazon eller vad som helst, att de går från det rena tinget liksom som man kan knacka på så här till att bli ett väsen som
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Som är flyktigt och ja, mytiskt.
Precis, och i den processen så skiftas ju också relationen till alla andra prylar som finns runt de här då, som i relation blir bleknar.
Ja, det är mycket som bleknar.
Även håret.
Men sen har vi ju inget val eftersom det samhället till stor del, vi som bor i städer i alla fall, erbjuder oss, det är ju ting. Om vi går på stranden eller i skogen så har vi liksom kottar, svampar och eventuellt en borttappad gympadoja. Men vi som bor i stan, vi erbjuds ju ting hela tiden. Så att vi måste, alltså varje sekund tar vi ju ställning till 1 miljon ting eller någonting, gissar jag. Det är svårt att komma ur det. Vi lever liksom i tingens atmosfär. Jag hade en rolig kurskamrat när jag pluggade litteraturvetenskap en gång i tiden. Han började varje morgon att han tryckte sig upp mot mitt ena öra. Och så sa han, Staffan på sin malmöitiska, Staffan, hur går det med reinficeringen? Och det var tydligen en marxistisk term för förtingligandet, ja, som han hade lärt sig.
Vad svarar du då?
Ja, jag blev väl lika svarslös som nu. Men det går så där.
Ja, men precis, förtingligandet av, ja, av de sociala relationerna i vårt marknadssamhälle.
Ja, ja. Att allt är, har en prislapp till slut. Mm. Ja. Mm.
Men det finns ju just det där med att vi är så fullständigt omgivna och att de pockar på uppmärksamhet, tingen, som vi ännu inte har. Och att det finns många krafter som försöker få oss att uppleva att livet skulle bli en smula bättre om vi bara hade, ja, vad det nu är som just då pockar.
Det är och det blir det säkert. Med den där rosa t-shirten så tror jag att mina förmiddagar på stranden blir bättre än med min gamla vita. Jag tror det fortfarande.
Så är det ju. Men det tror jag inte att man ska trivialisera heller.
Nej.
Känslan av hopp som finns i att man ikläder sig detta nya, eller att man cyklar på den här nya cykeln och känner att nu är det, blåser det nya vindar.
Ja, precis. Jag tänkte det här har blivit populärt med dödsstäd också. Det börjar ju komma in lite grann.
Ja, det är så.
Ska du dödsstäda alla dina frågor?
Ja, alltså jag har ju varit inne på det länge, men jag fastnar ju i de praktiska modellerna. Alltså ska jag ringa efter sådana här big bags som man ställer på trottoaren? Ska jag ha öppet hus, alltså bara ställa upp förrådsdörrarna och säga lägg 10 spänn i en burk och ta vad du vill? Så att jag har lite olika sådana, ja, mer eller mindre smarta lösningar.
Så du kommer helt enkelt inte vidare?
Vinden ligger så långt bort, så jag ser den ju för sällan för att drabbas riktigt.
Men det där är intressant för väldigt många människor som man är hemma hos. Så brukar man ju säga att det största problemet är att jag har för lite förvaring. Mm. Och det är ju egentligen precis samma sak. Att istället för att man rensar då? Nej. Mm. Utan då pratar man om att man behöver mer förvaring. Så det är lite samma, det är ett symptom på att vi har väldigt, väldigt mycket prylar.
Alltså förvaringsindustrin går ju bra ju. Man får första månaden för en krona och sen är det väl 8 000 när man har fått in sina prylar. Så det är en bra bransch, det är det ju. Man fyller ju det man har. Vi är ju rädda för prylarna, men vi är ju också, får man inte glömma, rädda för tomrummet. Alltså vi har ju prylarna å ena sidan, sen har vi tomrummet. Och jag är inte riktigt övertygad om vilket som är värst egentligen, för att när jag saknar den där favoritpennkniven till exempel, som jag hade liksom haft i byxorna i 1,5 år. Och sen en morgon är den spårlöst försvunnen. Då är det tomrummet efter den inte lätt att leva med. Så att jag vet inte om det är kniven eller tomrummet som är värst.
Ja. Nej, det är ett själsligt tomrum där som en avgrund som öppnar sig.
Ja, man måste ju fylla det med någonting annat. Och prylarna kan ju vara ett sätt för oss att komma undan oss själva och komma undan en massa saker. För man kan ju fylla liksom sina dagar med prylar. Det går ju hur bra som helst. Mm. Det är bara att åka ut på IKEA så är man ju inne i cirkulationen.
Men du, apropå IKEA, du gjorde ju någon IKEA-utställning också.
Mm.
Hur tänkte du då?
Ja, jag tänkte väl inte då heller. Det fanns ett litet personligt motiv i botten att jag skulle göra slut med IKEA, för att IKEA hade följt mig sedan väldigt tidiga år. När jag fick mitt första pojkrum så vet jag att mamma åkte ut med mig till IKEA och så utanför Malmö, ett alldeles nybyggt varuhus. Och då skulle jag liksom välja de viktigaste sakerna, bordet och ny säng och hylla och sånt där. Så att då blev jag ju liksom en i sekten, eller vad man ska säga. Och så tänkte jag att den här IKEA-utställningen skulle vara en final. Jag hade ju några gamla grejer som jag sparat själv och som jag fick in där. Och så skrev jag om det och pratade mycket om det då på, när det nu var 2012 eller något sånt. På Liljevalchs här i Stockholm. Och det funkade. Jag kan säga att det funkade ganska bra. Jag har ett mycket lägre IKEA-intag nu än tidigare. Och jag har ett mer neutralt synsätt. Jag trodde nog fram till dess att IKEA skulle vara, eller var en ideologi som folkhemmet behövde. När politiken är slut och liksom alla, ingen annan vill ta ansvar, så finns det ändå någon som producerar möbler som är användbara. Och, ja. Sådär, så att, men jag tror nog att jag har kommit ur det ganska bra.
Så du lyckades befria dig själv från det här, men drog in tiotusentals andra i ett djupare. Genom att höja upp den kulturella statusen.
De kan ju ha gjort samma resa som jag. Alltså. Gått igenom de där 12 rummen, sett prylarna, tänkt igenom en sån hade vi. Och så liksom stått en stund och funderat, saknar den eller inte? Nej, jag har ju, så jag kan gå. Det kan ha varit ett reningsbad för fler än mig. Det kan det faktiskt ha
absolut
varit.
Ja. Mm.
Nej, men man ser ju också det där med människor som har mycket prylar till det här möbelvaruhuset. Att man gärna vill personifiera precis samma sak igen där. I och med att alla har väldigt mycket saker därifrån. Så just när man är hemma hos människor är det ganska spännande att se hur de försöker personifiera och säga att nej, men en gång i tiden var det IKEA, men det är det inte längre. Så det är ju samma sak som kläderna, jeansen du har på dig. Och...
Det är ju skamligt med prylar. Det är ju skamligt. Det är en skam också. Att någon ser att vad man har. Vi går ju inte hem till varandra så ofta som förr. Nu ses vi ju ofta och fikar ute eller går på krogen och restaurang och sånt där. Det är sällan man blir hembjuden på middag nu för tiden, så mycket som förr, tycker jag. Hemmet har blivit lite av en skamvrå, och det beror delvis på prylarna, tror jag. Har vi inte det där designhemmet som man tror att alla andra har?
Men tar man bara bilder i rätt belysning och ur rätt vinkel, så kan de flesta hem se väldigt, väldigt tjusiga ut.
Ja. Det är svårare när man har gästerna där då.
Eller? Det är därför man inte har gästerna.
Nej, precis.
Där.
Då får ni stå i det här hörnet.
Och det finns ju rätt mycket forskning som visar på det där. Hur vi har helt orealistiska uppfattningar om vad folk som liknar oss demografiskt har för levnadsstandard. Hur mycket prylar de har, hur extravagant deras liv är. Därför att vi jämför oss inte längre med grannen som vi går och hälsar på, utan med någon slags abstrakt bild som vi får. Så att vi har trissat upp förväntningarna på hur andra har det. I ett samhälle där man får bilder av hur andra har det. Utifrån det man ser på tv och inte minst då sociala medier, Instagram, Facebook och så vidare, där folk lägger upp. Och någonstans så vet man ju om att ja, det här är en tillrättalagd bild. De har det inte riktigt så här bra, men de har ändå lyckats fånga det. De har ändå liksom fått till det. Dukat upp den här frukosten på finporslinet fast det är en tisdag och hällt upp ett nypressat glas juice och sådär. De har antagligen inte så varje dag, men de hade det i alla fall idag, ser det ut som. Så att när förväntningarna om hur man borde ha det har ju eskalerat.
Och det intressanta är väl att man ofta pratar om hur människor mår och motionerar. Om det är något som kommer upp när man pratar om bilden av andra, det är sällan hur hemmet ser ut och vilka prylar man har. För man pratar ju mer om att ja, men alla verkar må så bra. Men baksidan är ju också faktiskt, precis som du sa, att man tror att alla har det så tjusigt. Och det är väldigt tydligt, tycker jag, när man just gör hemstudier hos människor. För att kunna visa då på några bilder från hemmet, där ser det ju väldigt speciellt ut, och det finns ju otroligt många människor som är ute och hemnet knarkar. Och sen så ser jag hur det ser ut hos vanligt folk när man kommer hem och gör studier, så är det ju verkligen som natt och dag. Så man förstår ju det där att nej, men vi kan inte ta hem människor. Vi får ses på restaurangen.
Men går timmarna riktigt fort och det blir riktigt sent, så brukar det liksom lösa sig med att någon går ut i någon garderob och hittar någonting och kan säga liksom, Staffan, den här fick jag när jag var, och så kan det vara en liten pryl. Jag tänker ibland på en av de absolut viktigaste prylar som jag känner till, det är träkälken, ni vet, som Orson Welles har i Citizen Kane. Alltså Citizen Kane, det är ju Orson Welles och tidningskungen Randolph Hearst, som bygger sitt Xanadu, ett jätteslott för alla sina miljoner han tjänar som tidningskung. Men när han sitter där på det allra yttersta i slutet av filmen, han har mumlat det här nyckelordet Rosebud några gånger i filmen. Rosebud har han mumlat, och ingen har väl förstått så mycket. Men han sitter just där på sitt yttersta i slutscenen i filmen. Och man tömmer hans, hela förmögenheten är borta, allting rinner honom ur händerna. Och han håller på att dö, sitter han vid öppna spisen och kikar in i lågorna. Och där inne ligger då kälken, träkälken, som han åkte på som barn. Och det är målat i någon fin liten handstil, Rosebud. Så att han har ju liksom gjort en enorm resa, konkat på prylar i massor med år och miljoner och miljarder och sånt. Men det som ändå satte sig i hjärnans vindlingar, det var Rosebud, den gamla barndomskälken. Och alla har ju en sån barndomskälke någonstans.
Mm, absolut. Men du, Staffan, vad skulle du vara utan dina ägodelar?
Ja, du. Har du någon idé?
Kanske. Nej. Bara en stor tomhet.
Ja.
Eller en stor frihet.
Eller en stor frihet, ja. Det är den där Janis Joplin. Ni skriver ju det om 60-70-talet. Att då var det prylfritt skulle vara. Janis Joplin sjunger ju i Me and Bobby McGee, Kris Kristoffersons lilla ballad om Freedom is just another word for nothing left to lose. Så det är ju det du säger, Katarina, att det kan ju vara så att när vi inte har någonting kvar så är vi fria. Men jag är inte helt säker, så jag vet inte om jag vågar prova det.
Men Staffan, vi får tacka dig och säga tack för det här avsnittet och för att ni har lyssnat. Och nästa vecka så kommer nästa avsnitt som heter Platsen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.